Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja, vi säger först och främst välkomna till Recepttack. Och vi har ju ibland såna här gästavsnitt.
Yes.
Eller hur, Jerka?
Ja.
Och idag är inget undantag.
Hej.
Utan då har vi bjudit in en person som heter Oscar Montano.
Tackar.
Vi ligger på applåder här. Och jubel. Ja.
Nej, men då kanske ni undrar vem det är. Alltså det är inte alla som vet vem det är.
Nej.
Nej. Men Oscar driver 800 grader. Det är alltså en av Stockholms mest populära liksom, napolitanska pizzaställen.
Det är väl Stockholms bästa pizzeria egentligen.
Ja, men det är väl... Ja, men det är, ja, alltså det är det väl.
Ja.
Ja. Ja. Om du vågar ta på den hatten, Oscar, vad säger du?
Ja, det är ju bra pizza.
Ja, ja, ja,
vi,
ja.
Man vill liksom vara ödmjuk kring
så,
den frågan.
Så vi ska göra ett pizzaavsnitt här. Och då tänker ni, ja, men jag har för fan ingen sten... Ungt,
jag har ingen napolitansk stenugn.
Nej, men då är grejen att Oscar har skrivit en bok som heter Pizza Wizard.
Precis.
Och där... Det är väl rätt, heter det väl?
Ja, det är precis. Ja, precis. Mm.
Och i den boken så har Oscar då gjort recept som är anpassade för hemmaugnar. Och det är det som är liksom problemet med att man inte kan göra god pizza hemma. Det är, ja, att man inte får till degen. Och det har ju du en lösning på, Oscar.
Precis.
Och vi får se, välkommen först.
Ja, tack så jättemycket för det här. Så jävla kul att vara på här och prata med. Det viktigaste med pizza om man gör hemma, det är liksom degen.
Mm.
Och sen så handlar det också om gräddning, såklart. Och då finns det lite hacks som jag liksom bjuder på i boken, där det finns olika knep för att liksom få den perfekta gräddningen på pizzan.
Men har du liksom också upplevt det här innan du började experimentera med degen, att det har varit ett jävla gissel att få till en bra deg hemma?
Ja, alltså när vi började med det här projektet, då var det så här, men vad fan, jag tar med mig pizzan från pizzerian, ja, och så bara sätter jag in i ugnen och ser vad som händer. Och då upptäckte man att men det här blev ju inte lika bra. Eller liksom, så då har man liksom jobbat utifrån det, för att liksom, utifrån de förutsättningar man har hemma. Mm.
Och vi kommer prata om boken, vi kommer prata om tre olika pizzor från boken som vi ska gå igenom lite.
Ja, men vi kommer också prata om grunderna då. Degen, såsen,
ja,
osten.
Ja, ja. Det är, alltså, det kommer bli grundligt genomgången. Men vi vet ju Erika, vad som gäller först när vi har gästavsnitt.
Vi har en liten frågeruta. Nej, vad säger man? Fan, inte ens det kan jag på ordentligt.
En faktaruta.
En faktaruta, ja, om våra gäster.
Vi bara sätter det lite. Och det är liksom så här, vi sätter det som person utifrån vad du har för preferens kring matlagning.
Det låter toppen.
Vi börjar.
Montanos faktaruta.
Napolitansk finpizza eller flottig svennepizza?
Alltså, jag måste säga napolitansk finpizza, ja, såklart. Men alltså, jag tycker också att napolitansk finpizza kan vara väldigt överskattad.
Ja.
Mm.
Så hellre, alltså, jag tänker så här, jag håller med dig egentligen. Så. Jag tycker jag äter hellre en dålig flottig svennepizza än en dålig napolitansk pizza.
Ja, 100 gånger om. Alltså.
För att det är...
Ja, hur definierar du en dålig napolitansk pizza då? Eller det kan vi väl kanske börja prata om.
Ja.
Eller ska vi göra klart frågor utan den? Det är så mycket jag vill prata om.
Ja, men börja med det.
Vad är det som definierar en dålig napolitansk pizza?
Napolitansk pizza, det är liksom att det är en mjuk pizza som är dåligt jäst. Så att du får inte den här liksom fluffiga kanten, utan det är bara liksom en...
Som boll.
En,
alltså, luftboll.
Ja, men man ser döbakt degboll liksom. Ja. Som kommer jäsa i magen när du över natten liksom. Och det är fan det värsta som finns.
Mm.
Du vill ha en, du vill att den ska liksom svälla upp och ha lite lufthål i sig och lite krispig på ytan.
Ja, alltså en napolitansk pizza, det är lite komplicerat där, för en napolitansk pizza ska ju inte vara krispig, den ska ju vara så här mjuk
vara
och så.
Liksom. Liksom.
Ja, exakt, det ska vara liksom. Precis. Alltså jag tycker inte att jag håller på med napolitanska pizza. Jag gillar liksom krispiga pizzor. Mm. Därför kan liksom en dålig svennig pizza som är krispig vara godare än en DG dödbak napolitansk pizza.
Ah. Ja, men det håller jag med om. Jag tycker också att det blir för... Ibland så tycker jag inte om... Ja, det är just så. Det är mycket kant och mycket... Och sen bara en boll i mitten med liksom sås och lite ost.
Precis.
Ja, det kan ju vara. Och att... Ja, precis. Att den inte heller sätter sig riktigt. Att den... Som när man slicer upp den, det brukar vi prata om. Att man slicer upp den och sen så vill man ta sin slice. Men allt bara glider av i mitten. Och sen sitter du och skopar och så gör du någon sorts rulle med liksom fyllning och deg. Och bara försöker trycka in allt i munnen.
Men alltså i Neapel så äter man ju pizza med kniv och gaffel.
Ja,
ja.
Alltså, så det är liksom, inte gjort för slice.
Nej, eller de har också andra tekniker när man liksom viker kanten. Eller toppen över kanten. Mm. Och liksom äter det som en rulle nästan.
Det är, men då är det ju inte så konstigt att det är så.
Men det finns en grej som jag alltid är irriterad över napolitansk pizza. Det är liksom att när man liksom dressar pizzan så hamnar all ost så himla, alltså rakt i mitten.
Exakt.
Mm.
För det är en sån här klassisk grej när man gräddar pizza, att allt man lägger på pizzan kommer röra sig mot mitten.
Ja.
Men det blir ju så av naturliga
skäl. Ja, men precis. Så att liksom när man ska lära upp folk och göra pizza på pizzerian, då är det så här, då ser man också att folk vill lägga saker i mitt. Man bara, nej. Allt kommer bara hamna i mitten. Så liksom, du måste sprida ut saker lite bättre.
Mm. Men du måste fortfarande ha en marginal på kanterna.
Ja, exakt. Du lämnar ju lite deg i kanten. Ja. Och sen, men sen liksom att man kör såsen så, med lite marginal.
Ja.
Och sen att, typ att osten bara hamnar i mitten.
Ja, just det.
Då blir det liksom bara som en soppa som kokar i mitten. Liksom. Ja. Och det gör ju också att den blir liksom väldigt så här... När man lyfter en slice så blir liksom själva tippen väldigt tung.
Ja. Men alltså jag förstod det i somras när jag var på ett pizzabak på Gotland. Det var en kompis som har byggt en riktig napolitansk pizzaugn i trädgården.
Mm.
Och så hade vi lite så här, som en liten workshop-middag. Liksom. Alla fick komma dit och liksom testa och laga och kavla ut deg. Och, liksom. Och jag förstod hur jävla svårt det är.
Ja.
Alltså vilket jävla hantverk. Jag lyckades inte få till en enda bra pizza.
Nej.
De gick sönder i mitten för de blev för tunga.
Ja.
De hann bli soggy för att jag var inte tillräckligt snabb med att få in den i ugnen. Man måste väl få in den ganska snabbt så att inte precis. Såsen står och pajar degen.
Alltså, nej precis, alltså, det är alltså när man bakar ut den och lägger på toppings. Då är det liksom en ticking time bomb.
Ja, det är det, eller hur?
Ja, det är liksom.
Men, men det är ändå fusk att baka den på... För det började jag göra till slut och då började jag baka ut den på... spaden.
Ja.
För att det var så svårt att få upp den på spaden. Men det är ju också lite fusk.
Nej, men det kan man också göra. Det är ju bara risk att man får lite mycket mjöl när man liksom...
Ja.
För att all mjöl hamnar på spaden liksom. Men alltså, när man gör hemma, så här, i hemmaugn. Så, alltså, för det första, det svåraste momentet att göra pizza, som vi failar mest gånger på, det är att få in skiten i ugnen.
Ja.
Alltså att få den rund in i ugnen. Det är mycket svårare än man tror.
Mm. Ja,
exakt.
Så typ... När folk gör pizza hemma, eller när man tittar på folk som gjort pizza hemma, då är liksom de här konstiga formerna, alltså att den liksom blir avlång. Och det som är problemet med det är att det liksom ration mellan tomatsås och ost blir fel. Alltså för att om den inte, den liksom, receptet är gjort efter att den ska vara en viss storlek.
Mm.
Och sen om den blir större, då blir det liksom att den kanske blir lite torr eller liksom.
Ja, just det.
Så det är en klassiker. Så, alltså bakplåtspapper tycker jag är,
ja, det är.
Alltså det är bara att använda bakplåtspapper och sen kan man ju ta bort bakplåtspappret.
Just det.
Under bakningen.
Ja, här kommer det till de här hacksen. Men vi är inte klara med frågelådan än.
Vi ska ju prata mycket med pizza sen.
Ah, ja,
det kan man säga.
Mm.
Donken, Max eller BK?
Alltså jag säger ändå Max. Alltså. Jag vet att ni dissar Max mycket här. Men jag gillar fan Max. Alltså. Alltså, vi öppnar ju stället i Visby i somras. Och liksom, man kan säga mycket om Visby, men alltså, det bästa stället att gå på, det var fan Max. Det var fan enda jag kunde
men
käka.
De har ju byggt ut alltså, ett takterrass på Max.
Ja, superflottigt.
Aha, på där uppe parkeringen på, vid på parkeringen. Österport, var det.
Ja, drömmigt. Super sitta och titta ut över Österports parkering.
Jo, men alltså, jag bodde i en källare hela sommaren i Visby. Alltså, Stockholmsveckan, det går inte att få bord någonstans. Så du såhär, måste äta, jag kan inte laga mat, jag vill inte ta pizza. Då gick man till Max.
Ja. Visst, var öppnade det i Visby?
På Adelsgatan.
Som en sommarkrog?
Ja, eller det är öppet nu på vintern också.
Så hur många 800 grader finns det i Sverige?
Nu finns det tre.
Tre. Det är Söder och det är i Vasastan.
I Vasastan så har vi öppnat en slice shop på Söder. Mm. Där vi köper pizza slicer. Och sen så är det på Gotland.
Och har ni planer på att kanske kika på Göteborg och Malmö och så? Har ni liksom...
Nej, fan, det är nu får räcka.
Det håller. Du har nog att göra så att säga.
Alltså den tredje blev ju lite för jobbigt som det var. Så.
Ja.
Nej.
En mattrend du aldrig riktigt förstått dig på?
Alltså såna här bowls.
Tack.
Alltså typ med alltså vitt ris, majo och råfisk.
Ja.
Alltså för det första så här, vitt ris och massa majo är liksom inte, det är inte så gott.
Nej, jag är totalt...
Sen har jag en av mina bästa kompisar har öppet ställe som heter A Bowl, som är väldigt bra, men de gör liksom inte bowls riktigt på det sättet som...
Nej, men...
Alltså den här kedjan som öppnade, vad heter den?
Hawaiian Pocket.
Ja, fan, det var så dåligt.
Nej, men det är inte så kul, men jag håller med om A Bowl. Alltså, om man ska gå och äta A Bowls någonstans i stan, så är, det finns ju bara A Bowl.
Ja, exakt, men det är liksom
alltså,
inte...
Allt annat är liksom B-Hawaii-piss, liksom.
Precis.
A bowl kan man få plötsligt få så här lamm shawarma och bakad aubergine och lite tahini dressing. Det är ju inte alltså det är mer som en
precis. Det är bara liksom alltså det är bara liksom rätt alltså
själva. Jag ser framför mig en klump med liksom kallt ris.
Ja.
Sen så är det liksom ganska så här deppig färg på laxkuberna.
Ja.
Jävla så här soggiga edamamebönor.
Ja.
Och sen så majo och sen så gärna liksom lite syrad rödlök till där också.
Ja. Nej, men det var...
Nej.
Nej.
Det här snabbmatskonceptet på det där blev inget
livrädd
bra.
Livrädd för vad som kommer
ibland
med.
Så har man också börjat få så här som känns så här som bamba salladsbuffé grejer i bowlen. Som jag fick så här körsbärstomater, skivad gurka och majs häromdagen. I min Hawaiian
också.
Bowl. Liksom jag bara, ja. Nu är det,
nu, ja,
det nu är det något som inte riktigt lirar här.
Nej.
Nej, men a bowl, det kan vi verkligen
det kan vi
tipsa.
Jag har där så jag kan också...
Nej, till och med du kommer gilla
det. Ja, det hoppas jag.
Det är bäst.
Favorittkök? Ja, det är väl...
Italienskt, då.
Det går inte att säga. Säga.
Fransk vin och italiensk mat.
Mm, okej, okay, det är så. Varför inte italiensk vin då?
Alltså det, jag försöker liksom, det finns, det börjar komma mer och mer och det finns jättemycket bra grejer, men Frankrike slår alltid högre. Alltså.
Mm.
Och det kommer till vin tycker jag.
Favoritlök?
Det kan väl låta pretentiöst, men alltså röd tropélök.
Ja, det lät fett.
Oj.
Ja, men den är så här, du vet, den är så här,
ja, berätta om den.
Ja, men det är så här, den är lite mildare.
Ja.
Och den är så här lite mjukare. Så man kan hacka, en grej man kan hacka den jävligt snabbt och man kan se ut som någon proffsig kock där man måste hacka den för det bara tap, 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 tap.
Men är den rund som
den är lite avlång liksom.
Mm.
Är liksom en
det är så jävla söt.
Alltså en rödlökens silverlök så att säga. Alltså
ja, kan man säga det är supersöt och liksom typ på pizza så kan det vara liksom så här, lite så här lök som inte blir tillagad i ugnen.
Ja,
inte så gott. Men den här är så liksom mjuk och fin så den blir så här jättegod på pizza. Mm-hmm.
Tropélök, det finns inte på ditt lokala Coop? Eller?
Nej, inte än i alla fall.
Nej, men du handlar det på...
Jag handlar det via våra grossister.
Ja, ah, just det. Okay. Ja. Mm. Det ska jag fan lägga på minnet.
Ja.
Tropélök.
Det är från Tropea, en stad i södra Italien i Kalabrien, där den löken kommer från.
Ah, okej. Okay. Favoritfulkrydda?
Det är svårt det där med kryddor, för att liksom... Jag tycker liksom att det som erbjuds i kryddväg i Sverige är för dålig. Det är ju någon form av monopol på kryddor i Sverige. Mm. Att allt är Santa Maria.
Mm.
Och allt är ganska käft. Men fulkrydda, alltså jag vet fan, alltså jag gillar att göra typ dragonkyckling och då använder jag torkad dragon. Jag tycker att det är den fulaste kryddan jag använder hemma.
Mm. Okej.
Okay. Ja, jag tycker jag ändå en av faktiskt den enda torkade urten tycker jag som har något. För ni har ju nu ganska mycket smak.
Ja, exakt. Alltså, ja, men det smakar ändå dragon. Alltså, typ, ja, det torkad det. Basilika, det smakar ju något annat.
Ja, det är, och jag tycker också timjan smakar ju också en helt annat.
Ja.
Torkad. Men
jag håller med.
Så är det med det. Din bästa smakupplevelse, du har nästan liksom kastats till golvet av hur gott det var. Liksom. Har du någon sån där?
Alltså, det händer fan rätt ofta att man blir kastad till golvet. Alltså, när man får något gott, då blir man så jävla glad.
Mm. Ja, har du fysiska reaktioner på god mat?
Ja, det är liksom, ja. Det går inte att missa om man säger så. Men alltså, nu var jag i Rom för några veckor sedan. Då var vi på ett ställe där de gjorde en fettuccine alla tortellini.
Mm-hmm.
Alltså tortellini in brodo, det är liksom att man, det är tortellinis i kycklingbuljong som är fyllda med mortadella, massa parmesan. Men då gjorde de som en fettuccine som var kokad i kycklingbuljongen och serverad med liksom någon parmesanskum och mortadella och skinkbitar.
Så själva fettuccine var kokad i?
Alltså i kycklingbuljongen liksom. Så den var liksom helt... Det var så jävla... Men du vet också att det var så här...
Ja, men det är så överraskande ju.
Ja, men att det är så här... Man har käkat tortellini in brodo i Bologna där det kommer ifrån.
Mm-hmm.
Och så fick man det liksom i en annan skepnad. Och så gott.
Det var som en öppen tortellini då. Alltså det...
Ja, men alltså det var ju så fettuccine långpasta.
Ja, just det.
Så det är liksom så här lite nästan så här ramenkänsla på nudlarna.
Och så djupa smak, buljong.
Parmesan, så jävla gott alltså.
Parmesanskum.
Ja, men alltså jag tänker att det räcker nog bara alltså parmesanskum. Jag tror att de menar bara det stod det på menyn, men jag tror att det är bara liksom parmesan blandat med typ lite kokvatten från pastan.
Ja, just det.
Så och så får man
moffar man upp det.
Ja,
lite.
Precis.
Gud vad härligt.
Ja, det blir massivt.
Skulle kunna ha som en rätt här.
Ja, det tycker jag verkligen. Men om du tar på dig den och gör den så.
Men det är inte svårt, alltså. Jag gjorde det hemma. Det är bara, okay, bara lite god kycklingbuljong hemma, ja. Och så bara koka pasta, slunga upp med parmesan och...
ja, men, okay. Det är bara... det är sällan man kokar, alltså, kokar italienarna mycket, alltså, pasta i buljong.
Ja, alltså ett hack som jag, ja, liksom, ja, ja, alla ska höra. Alltså jag tycker det bästa man kan göra om man är slapp någon gång, köpa kyckling, koka kyckling. Så du har lite buljong och så har du lite liksom, kyckling, kokt god kyckling hemma. Så man kan ha liksom, du kan använda till massa grejer liksom. Alltså bara slänga lite kokt kyckling, typ när man gör en pasta i tortellini med, ja. Eller vad?
Alltså med att koka kyckling så att man kan tråda upp den liksom.
Ja, men precis, ja. Så har du liksom en kokt kyckling i kylen. Du, ja, kan använda till olika grejer, och så, faktiskt... har, och så har du buljongen också så liksom. Och så är det så enkelt också.
Ja, det är faktiskt en bra grej, bara slänga en hel kyckling bara.
Ja.
Och du gör inte, den, alltså, inte rostad utan liksom bara,
ja, koka en
blank liksom. Ja. En råvara som du tycker får för lite cred.
Det finns så många. Det finns så många. Aubergine är en sån här grej.
Don't get me started.
Alltså, nej, du brinner verkligen för,
jag har haft ett halvår nu av aubergine-kärlek.
Ja. Alltså, på riktigt så tror jag att folk inte vet hur man tillagar aubergine. För att aubergine, när den är tillagad korrekt. Alltså när jag typ tar mig tiden, saltar ur och friterar aubergine. Då känner jag mig rik. Alltså du vet såhär, vad ska jag göra med den här auberginen? Ska jag göra en caponata? Ska jag göra en melanzana alla parmigiana? Alltså det finns så många, det finns så många möjligheter.
Och det, jag älskar verkligen grönsaker som det händer så mycket med när man sätter till det värme. Alltså det blir en helt annan sak.
Ja.
Alltså det, liksom, det finns så många stadier i en aubergine.
Ja, precis.
Olika, om du friterar eller om du liksom ugnsbakar eller om du steker i pannan. Jag gjorde en test här i somras att jag gjorde en ganska tjock skiva som typ som kanske 1,5 cm, 2 cm tjocka skivor längs med. Och stekte dem exakt som en biff,
ja,
i pannan med smör. Och så.
Ja, okej. Okay.
Det blev så jävla gott.
Vad hade du till den då?
Jag gjorde en tomatsallad med...
Fan, vad fräscht.
Det var en tomat- och potatissallad.
Åh, jävlar.
Gott.
Det var jätteenkelt.
Det låter gott.
Så, ja. Men det var så gott att liksom bara testa och använda det som biff.
Ja.
Det var kul.
Ja.
Men man är ju, jag tror folk är kanske lite rädd för aubergine. Alltså, för att man är rädd att det ska bli soggy.
Ja, och sen så är det också en grej med aubergine dock. Är att den är... Alltså den är alltid god när den svanar sig. Den får aldrig vara för varm.
Nej.
Därför är det alltid svårt att ha aubergine på pizza till exempel. För då kommer den ut varm. Och då är det så här, nej, men det är godare när den som har liksom svanat lite. Min mormor gjorde alltid grillad aubergine och så marinera med olivolja och vinäger. Så superenkelt. Men det är så jävla gott att bara ha i kylen och bara i en macka. Eller liksom,
så jävla gott.
Ja, det är
så gott. Fan, det är underbart.
Men vet du, på tal om temperatur och pizza och sådär.
Ja.
Jag äter ju pizza gärna liksom rumstempererad. Jag väntar gärna.
Okej, du är sån alltså.
Jag tycker inte om det så varmt. Det smakar inte så mycket.
Man öppnar ju lådan på vägen hem.
Okej. Okay.
Och liksom luftar pizzan.
Ja, men det är smart. Alltså. Det är, alltså, för ett av de största problemen med pizza är, eller den största finet i pizza är fan pizzakartonger.
Ja, för de blir så de bara... kondens i den. Så
blir ja, det blir som en mikro.
Ja, exakt.
Ja,
ja, men det där är jag fan med dig alltså. Alltså hellre en kall pizza en alltså mikrad pizza. Alltså om man säger så, mikrad i som att den leder i lådan för länge.
Sista frågan. Det har jag alltid hemma i kylskåpet. Och har jag inte det, så är inte det ett kylskåp av värde.
Alltså parmesan, en burk sardeller och ja, det är bas.
Det är, du, okay, du är en sardellmänniska.
Alltså jag är så sardellmänniska. Alltså ni fattar inte. Mitt största misstag är att jag tror att alla gillar sardeller. Ja, så det är liksom ja, men så här, klassiskt, man serverar mat till kompisar som är vegetarianer. Ja. Oh, hur kan det vara så gott, Oskar? Ja, det är bara jättesmå fiskar i.
Ja, men det känns ju bara som att det är en krydda.
Ja, ja, men det är ju en krydda.
Ja, men jag menar det. Det känns inte som
alltså, bara så här, vet, så här sallad, mixa sardeller, olivolja, vinäger.
Ja.
Alltså bara slänga med lite gemsallad. Alltså, det är så jävla gott.
Åh, fan vad gott.
Ja, det är underbart. Då fakta utan klar. Då vet du lite mer om Oskar.
Får jag ta en snus för det?
Kan du få göra.
Tackar.
Vi är den här veckan sponsrad av Bosch och framförallt köksmaskinen serie 6.
Serie 6, maskinen som kommer få både dig och mig, och, eller redan har fått både dig och mig att börja baka mycket mer än vad vi redan gör. Och detta gör vi då med hjälp av Bosch serie 6. En av anledningarna till att den är så jävla bra är också att den har en unik 3D-rörelse som ser till att degen arbetas ordentligt och att alla ingredienser fångas upp i botten av skålen.
Den har också sensordrivna program som gör att maskinen känner av till exempel när degen är färdigt, har knådats tillräckligt. Och den stannar då när degen är perfekt knådad.
Vi kommer ju släppa ett extra avsnitt snart. Där vi har en gäst. Mm. Zeina Mortada.
Ja, så jävla
Zeinas Kitchen.
Så jävla härlig kvinna. Älskar henne.
Zeina är ju en mästare på brödbakning. Och hon använder ju själv serie 6. Så man förstår ju ändå att det är bra grejer där.
Ja, den är också så här rejäl stadig. Den kan alltså bearbeta upp till 3,5 kilo deg i den här 5,5 liters skålen. Så du kan göra ordentliga degar i den här. Integrerad timer. Våg. Att den har en inbyggd våg. Så du behöver inte hålla på och måtta upp med decilitermått eller någonting. Du kan hälla på tills du ser att det är rätt mängd gram.
Ja, och inte bara att den har en och två vågar till och med. Det är både den som är i själva skålen och så har du upp på själva armen där själva kroken sitter i. Så finns det liksom ytterligare en våg.
Något som tyder på ett väldigt stor maskinslugn är ju att man kan få prova på hemma 100 dagar. Med friretur. 100 dagar. Jag har ju länge drömt om att bli mer som min mamma. Min mamma, när vi är på landet, då bakar hon ju bröd varje kväll. Vi är 12 pers där, då bakar hon frukostbröd till alla som är färskt på dagen efter. Jag vill ju föra det här vidare. Där är ju Bosch serie 6, det är lösningen för att den är så enkel att använda.
Bosch serie 6 finns att köpa hos Power. Och där kan man även läsa mer om själva köksmaskinen. Vi tackar Bosch.
Vi tackar Bosch.
Dankeschön.
Vi tackar Bosch och vi påminner också om att det snart kommer ett specialavsnitt med Bosch och Zeina.
Danke.
Dankeschön.
Vi är när vi kan sponsrade av 7-Up Zero Sugar.
Yes, den här underbara läsken med citron och limesmak som du ju också då finns i 7-Up Zero Sugar. Det är ju ändå en väldigt bra måltidsdryck.
Ja, men alltså det är ju det, för att om man tänker på det fräscha och lätt. Det svalkande.
Det är citron och lime.
Upplyftande citron och lime, förstår du? Alltså det är klart att det nästan, jag tror faktiskt inte det finns någonting egentligen som blir sämre, alltså mat, av att dricka 7-Up.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Alltså såhär, den smaken är så pass liksom ren och clean och liksom svalkande och allt det där. Du fattar?
Jag tänker nu närmar sig Valborg här. Det ska ändå komma lite värme. Att liksom bara hälla upp en 7-Up med is och citron i ett kallt glas i trädgården.
Mm. Och kanske grilla så här kyckling på rotisserie. Har du gjort det någon gång?
Nej, men det kanske är något som faktiskt den här jag kommer börja med i sommar. Med en fräsch syrlig sallad.
Exakt.
Lite primörer och sen ett uppfriskande glas 7-Up Zero Sugar.
Sista åren när Zero har tagit liksom över marknaden så blir man ju glad varje gång man upptäcker att liksom ens gamla favoriter som 7-Up ändå har varit genom åren.
Mm.
Och bara, ja, det är klart att det finns i Zero också.
Den här smaken är verkligen, alltså jag kopplar den starkt till sommaren och sommaren står framför oss. Så att det är bara att langa in lite 7-Up i kylen och ta dig an sommaren på ett värdigt sätt. Vi hälsar sommaren välkommen och knäpper en 7-Up Zero Sugar. Lyssna bara på det här ljudet.
Vi är när vi kan sponsrade av Pilsner Urquell, våra vänner på Pilsner Urquell.
Ja, de har blivit som en fast punkt för oss ju. Jag framförallt dricker kanske mer Urquell än vad du gör. Men därför är jag extra glad och liksom kunna presentera att under våren så lanserar Pilsner Urquell kortburk på Systembolaget. Den lilla 33an. Och den är kall hela vägen igenom. Och så vidare. Det är en av de fina grejerna med Urquell. Det är också så att på om man går på ett Urquell-hak då har de ofta en certifierad tapster. Som liksom upprätthåller kvaliteten på varje öl som serveras. De går ju då 4 dagars utbildning på bryggeri till pilsen. Där de får detaljerad kunskap om pilsner Urquell och hur man hanterar det. Jag har ju gått den här kursen. Jag är ju, I'm somewhat of a connoisseur.
Man ska väl skölja glaset innan, va?
Ja.
Och hälla då ölen sen i mitten av skumkronan.
Ja, i mitten av glaset så att det bildas en skumkrona till sista droppen.
Ja, just det. Så är det.
Det som kännetecknar pilsner Urquell är den gyllene färgen, det vita krämiga skummet, den balanserade smaken. Ja. Det är en ljus lager, men den har ju en sofistikerad beska och karaktär.
Och för att konsumera alkohol så måste man ju vara över 20 år och framförallt dricka med måttfullhet.
Det är väldigt viktigt i det här sammanhanget att alla förstår det.
Tack, Pilsner och QL.
Då tycker jag att vi ska börja prata.
Ja, du, nu, jag kan du få ta...
Ja, nej, men jag tar lead här nu. Mm. Bara för att vi börjar från grunden. Och då ska vi prata deg. Eller hur?
Ja. Okej, nu ska vi så här, det här pizza, degen vi kommer att prata om nu. Det här, allting handlar om att göra det hemma i ugnen på bästa sätt.
Ja.
Det är alltså revolutionerande grejer här.
Ja.
Så lyssna nu.
Yes. Och då är min fråga, hur gör du då din ultimata hemmadeg?
Alltså det bästa pizzan jag gör hemma tycker jag. Alltså i boken så delar jag in det i fyrkantiga och runda pizzor. Alltså så att göra runda pizza hemma kan ju vara jättekul och liksom lite, men det är också så här, du kan reda en i taget. De ska vara inne så här typ 5-7 minuter och så är man ett gäng hemma och ska göra pizza så tar det ett jävla tag att göra.
Ja.
Därför tycker jag det bästa att göra hemma är alltså grandma pizza kallar det för. Som är fyrkantig pizza som jag bakar i plåt.
Just det.
Och den degen gör man liksom med lite mer vatten än vad man gör annars. Det är så, det är grejen är att då använder man ju liksom plåten att baka den i.
Ja.
Medan en vanlig rund pizza, då måste du liksom få in den med en spade. Och då kan man inte använda samma hydrering på degen så att säga.
Och det här grandma, vad handlar det om?
Alltså det kommer, vi kallar det på pizzerian.
Ja, det är ni som gör det.
Ja, eller det kommer, alltså uttrycket kommer från New York. Där alltså immigranter från Sicilien då, när de kom dit, bakade alla mormördare liksom pizza i hemma ugn, fyrkantiga.
Mm.
Och sen kom det till pizzerierna och då var det liksom så här, my Sicilian grandma.
Mm-hmm. Ja, just det.
Ja, så liksom. Men i Rom så är det liksom, är ju samma typ av pizza i Rom i plåt.
Då jag tycker det finns en när det kommer till hemma, att laga pizza hemma, varför, man behöver inte försöka, att inte försöka återskapa det man kan göra på pizzeria.
Nej, exakt.
Det är bättre att bara göra en pizza som är anpassad för hemmet.
Ja, ja men det har du faktiskt rätt i.
Alltså, det har jag tänkt på, för att det är så dumt att göra. Vad ska jag göra runt för när jag kan göra en... För jag har ju en form hemma, precis, som är, jag har ju fyrkantig ugn.
Mm.
Precis, ugnen är ju inte så stor hemma heller. Liksom.
Nej.
Alltså, så att det är bättre att... Alltså så gör man en plåt och så har du middag till 5 pers. Liksom.
Mm. Och då, allt de här fyrkantiga, de liksom görs i en... De är anpassade recepten du har, de är anpassade efter en plåt.
Alltså. Ja, precis. Också. Så att alltså, du har ju två olika degar, en som man gör för hand och så är det en som är ännu lite mer vatten i, och den måste man ha en sån här en KitchenAid eller liksom en köksmaskin, för det är svårt. Det som är grejen när man gör deg med lite mer vatten är att det kräver lite längre knådning.
Mm.
Det blir liksom, alltså eftersom det är mer vatten så blir det liksom formgöret mindre friktion på något vis, så att det behövs liksom knådas.
Men kan du berätta hur man gör den degen?
Ja, alltså jag börjar alltid så här med vatten och mjöl, blanda ihop bara för hand, rör ihop. Typ, ja men 3 minuter. Alltså bara, jag brukar börja med en slickepott bara för att jag inte blir kladdig.
Mm.
Och sen så börjar jag en hand. Och då vill man ha en så homogen deg som möjligt från början. Och då är det bara vatten och mjöl.
Mm.
Och sen så kör jag att det får vila i en kvart. Och sen så smular ner jäst.
Mm.
Knådar 2-3 minuter till.
Spelar någon roll med jästen?
Jag kör färsk jäst alltid i alla.
Färsk jäst. Mm.
Alltså det är också ett stort ämne där med vad man ska använda. Vissa så här, men jag brukar göra surdegspizza. Varför använder inte du surdegspizza? Man kan göra surdegspizza också, men jag tycker att pizza lämpar sig bättre till jäst, för att jag letar efter koldioxidbildning, alltså luftbildning, luftbubblor och liksom konsistens snarare än smak.
Mm.
Så jag vill liksom hellre ha en fluffig pizza
än
liksom en platt pizza som smakar sur. Alltså.
För smaken sitter på toppen ändå så att säga.
Ja, men just alltså, pizza för mig handlar väldigt mycket om konsistens.
Ja, jag håller med. Och
så jag kör färskjäst. Mm. Ja, jag smular ner jästen och blandar ner den. Och sen vill man liksom inte gå för snabbt in med saltet när man har gått ner med jäst. Så att blanda först jästen runt.
Bryter det ner saltet då? Eller med jästen då? Eller varför har man inte i med saltet?
Nej, för jäst och salt gillar inte varandra. Alltså, för salt, om saltet kommer i kontakt för mycket med jästen så kan det hämma jäsningen.
Ja, exakt.
Alltså det är lite som att det är ganska lugnt. Men hur som helst, inte samtidigt bara. Så att smula ner jästen, blanda så att den är inkorporerad. Sen ner med saltet. Och knåda så här, totalt 5 minuter till. Och sen får det vila i en kvart till. Och då efter det så börjar man göra vikningar av degen.
Ja.
Så att man liksom viker degen över varandra. Och det är ett sätt att knåda degen effektivare på. Och skapa liksom stark glutenbildning.
Ja, just det. Det var det du pratade om förra, när du gjorde pasta egen pasta. Att du liksom höll på.
Ja, exakt.
Man viker liksom över sig själv kan man säga. Och det är ett klassiskt bagartrix när man, om man gör bröd eller liksom ska knåda deg. För det handlar liksom om att få upp styrkan i degen.
Mm.
Och det här gör jag liksom, man väntar en kvart och så gör jag den här vikningen. 3-4 gånger. Det beror lite på, i början så är den inte lika stark, så får man göra liksom lite färre gånger. Mm. Och så mellan varje liksom vikning så går det en kvart ungefär.
Ja.
Och sen så, ja men det är 4 gånger ska det göras. Mm. Innan liksom man får rätt styrka på degen. Och sen när man har fått det, då åker den in i kylen till dagen därpå.
Mm.
Och sen så väger man upp då rätt mängd deg beroende på hur stor plåt man har.
Mm.
Och det vanligaste är att man har en typ 40x32 plåt hemma. Det är så standard så brukar det se ut.
Mm.
Jag brukar räkna typ 0,6 gånger. Alltså om plåten är, det här är ganska massivt,
men det är bra.
Alltså om plåten är 40x32,
ja.
Det blir typ 1600. Och så gånger 1600 gånger 0,6. Och då får jag liksom en bra mängd deg för den plåten.
Ja, okej, okay. Och så mycket som du, alltså det resultatet får där, så många gram ska den.
Ja, men precis. Det handlar ju, alltså det handlar ju så mycket om ratio, så du vill liksom, om du har för mycket deg, då kommer det bli för tjock.
Mm.
Så att du vill liksom ha rätt mängd deg för beroende hur stor pizzan ska vara.
Okej. Okay. Så kan man säga runt 750-800.
Ja, och sen så liksom ska den så då viker man upp den bollen och gör sen ett vik till så man får en spänd degboll.
Mm.
Och så får den ges upp till dubbel, trippel storlek ungefär.
Och det gör du i rumspänning?
Det kan man göra i rums. Alltså antingen så gör man det till dagen därpå, då åker den in i kylen igen. Eller så kan man göra det samma dag och då liksom får den stå framme. I ditt bygga ta 3 timmar beroende
bara
på hur
varm. Bara täckt med en handduk liksom?
Ja, men exakt. Eller inplastad.
Mm.
Och därefter liksom mölar man sin lilla bakbänk. Och så liksom bakar man ut den plåt, degen. Och sen så lägger jag den på en oljad plåt. Och här är det viktigt att man har en... Jag brukar använda mycket olja i plåten.
Mm.
Alltså typ 5 matskedar olivolja.
Mm.
Mm. Och det är bra för att när den sen gräddas i ugnen, då får man liksom som en nästan friterad yta på botten av degen.
Mm. Just det.
För det jag letar efter är liksom fluffig och det här krispet.
Krispet. Mm.
Precis. Det är det som jag tycker är det bästa.
Mm.
Och den här oljan liksom, det blir som en friteringseffekt nästan. Så det... Olja, och sen så lägger man över degen. Så till att den är liksom utbakad ända ut i kanterna. Och sen får den vila någon timme på plåten. Och sen så dressar jag den. Och sen så gräddar jag den liksom i botten. Alltså mot golvet i ugnen. För där blir det som varmast.
Du tar ugnen på liksom över undervärme.
Över undervärme, exakt. Sätter inte varmluft, det är viktigt.
Exakt, sätter plåten längst ner i den.
Ja.
I ugnen.
Precis.
På golvet så.
Ja.
Så varmluft börjar kännas mer och mer som en styggelse alltså.
Ja.
Jag tycker alltså, alltid när jag sätter på varmluftsgrejen på ugnen så bara, vad fan... Det blir inte, det händer inget riktigt.
Nej.
Ordentligt tycker jag. Jag får ingen bra yta, jag får ingen bra tryck i värmen. Jag vet inte vad det är.
Nej. Det är fan lurigt med varmluft alltså. Jag har också varit så här, varför funkar inte med varmluft med pizza? Det var nog bara kompis som bara, luft leder inte värme, sa han. Och jag tyckte det lät smart, men sen så vet jag inte om det stämmer.
Jo, men det, vi bestämmer att det är så.
Ja.
Man märker ju här liksom, att det är liksom, det är ju, alltså, gäst är ju levande. Mjöl ändrar sig.
Ja.
Och det är mycket, mycket liksom vila och väntan.
Ja, det är mycket liksom vila och väntan.
Processer för att få fram den
ja,
perfekta.
Ja, det är det som är, det är lite kruxiga med pizza. Det är liksom inte någon vardagsmat.
Nej, man kan inte bara komma hem efter jobbet och slänga ihop.
Nej, riktigt. Tyvärr. Det är liksom, det tar... Alltså det är som jag tycker med all bakning, att liksom, för att vete ska bli gott så krävs det tid. För att liksom, den ska få tid att bryta ner socker och stärkelse i vetet och bygga smak. Och det går tyvärr inte att lura med något annat sätt. Man kan ju liksom stoppa ner ett helt paket jäst i en deg. Och så går det jättefort.
Mm.
Men det blir inget bra.
Men kan vi, kan vi lägga ut ditt degrecept?
Ja, det är lätt.
Det kan vi göra.
Ja.
Ja.
För det är ju så här, har man, då har man ett degrecept sen för en pizza. Då är man klar sen.
Ja, men det vore också skönt att komma ifrån. För att jag bakar jättemycket hemmapizza med mina ungar. Liksom,
ja.
Men då, det finns ont om tid och så jag köper de här färdiga degerna.
Ja.
Men det blir ju inte gott.
Nej.
Liksom, nu har jag gått varvet runt och testat de flesta. Det kommer lite nya såna här pop-up grejer. Man köper en hel deg som man... Men det blir ju inte bra. Det blir ju till slut bara en det blir som att man har gjort en billis hemma typ.
Ja. Kanske det vi ska utveckla ihop här då.
Ja, precis. För du har liksom jag såg ju, du var med i Nyhetsmorgon ett tag sedan.
Ja.
Så jag har ju sett när du lagar den här pizzan.
Ja.
Att den är väldigt rinnig.
Ja.
Alltså nästan som en surdeg liksom.
Ja.
I sin på, alltså i sin
konsistens.
Ja, men degen menar du?
Ja, degen, precis. Alltså, ja, precis.
Jag menar att pizzan är lätt som en diss.
Nej, fan.
Du har degen här rinnig pizza i tv.
Då fick jag äta den med sked.
Nej, degen är väl när man sätter igång. Och liksom när du la ut den i plåten, så tryckte du bara som hål med fingrarna.
Ja, men precis. Det är lite, spela lite pianon.
Ja.
Jag kallar det för pianotekniken.
Ja.
Men det är lite focaccia-tänket
ja.
Där.
Ja, eller? Men exakt. Det är mer, det är bra. Exakt, så. Ja. Exakt, exakt. Mm. Det är liksom lite focaccia-aktigt kan man säga.
Ja, men det är... ja, men vad tre, det låter jävligt härligt. För att ja. Det,
alltså kolla på nyhetsmorgonklippet så förstår ni vad vi pratar om.
Ja, ja. Alltså så sätt.
Det kan vi också, vi kan lägga ut en liten i storyn.
Ja, ja absolut, ja. Det kan vi göra. Och så ska jag försöka göra en pizza hemma också. Ja. Det kanske du ska göra det, eller jag eller du?
Nej, kanske du eller?
Det kanske jag.
Det kanske jag också. Vi får prata om det sen.
Men någon av oss kommer lägga ut en story. Vi kommer nu snart prata om tre olika pizzor som vi kan göra hemma här. Och jag kommer att välja en av dem till Instagram. Mm. Så ni kan följa med.
Men då kommer vi till nästa grej nu. Som är det jag nog ändå liksom bottnar mest i att prata om. Det är tomatsås. Mm. För den, det här har jag också märkt. Alltså när man liksom testar massa olika pizzor nu så kommer det är såklart viktigt med degen. Men så förstår man hur mycket tomatsåsen betyder. Ja. Att den ska ha den här liksom perfekta sältan och syrligheten. Mm. Och att den ska bara vara jävligt bra helt enkelt. Och det skiljer sig otroligt från olika pizzerier. Shit, alltså. Men hur du har då ett house recipe som ni alltid kör.
Ja, men det är också liksom... det går, alltså, varje år så kör man liksom kör man tomattest. Då testar man liksom årets batch från olika liksom producenter.
Ja, vilket mysigt jobb du har.
Ja, det är
fan vad mysigt.
Vi kallar oss för the Tomato Whisperers. Ja. När man gör pizza så den viktigaste smakkomponenten tycker jag kan vara syran. Mm. Så att jag letar ganska mycket efter syra när jag tittar efter tomater. Du får liksom att den ska vara för att saker med deg kräver liksom någonting som bara biter ifrån. Så om den bara är söt så blir det liksom... Nej, det behövs syra för att liksom komplettera det. Mm. Och det vi gör, vi köper liksom hela sammarsano-tomater. Och bara för att det är sammarsano-tomater. Det finns olika typer av sammarsano-tomater. De är plockade vid olika tillfällen. Det är liksom vin, att de är liksom... Vissa är plockade tidigt, vissa är plockade lite sent. Och då blir de liksom syrligare eller lite sötare. Mm. Och sen så liksom krossar vi dem med händerna. Och så är det olivolja och salt bara. That's it.
Det är så.
Ja. För då har man liksom en bra bas tomatsås. Sen om så här, ja, men jag vill ha vitlök i min sås. Ja, men då kan jag liksom på den pizzan köra liksom lite Goodfellas tunn. Alltså rakblads tunn vitlök på pizzan istället för liksom i såsen.
Pauly did the prep work. He was doing a year for contempt and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It's a very good system.
Så du menar att er tomatsås är bara olivolja, salt och handkrossade tomater?
Ja, eller på restaurangen har vi ju passör så man sipper.
Ja, just det. Det är ju äkta alltså.
Ja, men det
känns bra att höra.
Och du liksom...
Och sen är det tyvärr så att det liksom... Det brukar vara en... Pris brukar vara en något som pekar åt rätt håll.
Ja, om det
vad man ska ha för bra... För det handlar ju att man har tomater av hög kvalitet.
Och liksom. Om man vill köpa då... Säg nu när vi ska göra den här pizzan hemma. Om det ska ändå vara ganska lätt tillgängligt att köpa. Vad skulle du använda för...
Ja, men leta efter sammarsano. Det brukar finnas på bra ICA-butiker. Alltså. Ja.
Men är det de som är lite, så här, lite smalare, avlånga, plommonformade nästan?
Ja, exakt.
Som ofta ser lite så här, övermogna ut i klasar så här, på lite fin...
Ja, precis. Alltså när man köper sina färska, då brukar de aldrig vara... De brukar alltid vara ganska äckliga faktiskt.
Men du
de,
köper burk?
Ja, vi köper burk. För då är de ju liksom plockade och konserverade när de pikar på något vis.
Nu kanske, det här kanske är en dum fråga. Men ni gör aldrig den varm liksom i en kastrull, utan det är en kall sås,
ja,
eller?
Ja, exakt.
Ni håller aldrig på att koka upp och koka av med vitt vin, eller?
Nej, det kommer att vara gott det också såklart. Mm. Ja. Men grejen är att när den åker in i ugnen så kommer den koka.
Mm. Just det.
Så den tillagas liksom i ugnen. Mm. Så att om du har kokat den för mycket innan, då kommer den vara rätt... Alltså då blir det lite tomatpasty nästan.
Ja,
så då blir den bra. Rätt. Så att det är det som är bra. Du lägger sjukt mycket tid på den här jävla degen.
Ja.
Och sen så har de här toppingsen. Det är så här bara krossa lite tomater. Och så, du vet, den biten går rätt fort.
Exakt, när man har gjort sin
deg. När du har din deg i kylen. Ja, då är liksom tiden för att göra den ganska fort.
Är det så att du har liksom olika batchar med deg hemma?
Ja, inte. Just nu så är det fan dags att gå ner i vikt där. Men efter att jag skrivit en pizzabok så... Så det grävs. Men alltså exakt, så man har deg i kylen så tar man fram den.
Hur länge håller en pizzadeg då? Om jag gör den här degen?
Ja, men den håller i kylen i 4-5 dagar. Ja. Inga problem.
Ja, man kan göra det då. Alltså, och när man, liksom, man har gjort krossat sina San Marzano-tomater med händerna.
Ja.
Alltså hur fint vill du ha? Alltså, man, det ska liksom vara...
alltså, jag gjorde praktik en gång på pizzeria i Neapel och då var det så här, stod jag där och de bara nej. Nej, så jag stod i typ en timme och höll på med de där tomaterna. Jag tror de ville mest bli jävlas med. Men det ska liksom vara alltså typ helt slät nästan.
Ja, ja. Det tar liksom ett tag och, ja, och känner händerna.
Precis. Och det är lite terapeutiskt sådär.
Ja, men det förstår jag verkligen. Det kan jag tänka mig lite härligt. Ja.
Och om du känner det här, för du pratar om den här syran. Ja. Jag gjorde ju en totalt misslyckad tomatsås häromdagen, som jag pratade om i förra podden. Men då skulle jag vara lite snidig och liksom, jag körde vitt vin och tänkte, ja men okej, jag behöver få upp lite mer syra för det var inte så kul tomater. Och sen så bara pressade jag i ganska mycket citron. Och det blev jättesött. För det var en jättesöt citron. Så hela mitt syrningsprojekt misslyckades. Och så gick jag in med vinäger då för att liksom jag skulle försöka ta bort den här sötman lite. Och så blev det bara, det smakade för mycket.
Men var det typ en pasta på, alltså var det bara...
Ja, men jag skulle göra en tomatsås för att vi skulle doppa mozzarella-mackor i.
Aha,
men sen jag fuckade upp på många sätt. Jag hade ju koriander istället för persilja. Jag var full. Så jag bara slet från örtgården och liksom bara hade i. Och sen den smakade... Som en
det är lite mexikanskt nästan.
Ja, men det blev jättedåligt. Men, men just det där med syran, för att om du känner att du vill syra upp det här nu. Ja. Gör du något åt det, eller tar du vinäger eller citron eller ingenting eller bara...
alltså, citron och tomat tycker jag är så här, då väljer jag hellre vinäger. Ja. För just tomat och citron tycker jag liksom så här, fan, det är någonting som jag gör att jag inte tycker det funkar.
Nej, och det har jag lärt mig den hårda vägen.
Ja.
Så det kommer jag aldrig mer göra.
Ja. Men alltså jag skulle nog aldrig försöka syra upp tomaterna faktiskt. Nej. På det sättet heller.
Nej, och det kanske man inte behöver göra när man har så bra tomater.
Nej, exakt. Men sen ska jag också säga så att om jag inte har bra tomater och ska göra pizza, då kanske jag faktiskt skulle koka en sås ändå.
Ja. Ja.
Det låter lite avancerat, men det är liksom, det finns liksom inga regler för vad som blir gott. Alltså, det är klart att koka en sås kommer bli skitgott också.
Ja. Men den här associationen i Apple med den här gamla gubben med slips, han skulle föredra hand.
Han skulle fan inte koka någon sås.
Nej, han skulle arkebusera mig på torget.
Ja, nej, exakt.
Och han fick smaka min.
Vinny was in charge of the tomato sauce. I felt he used too many onions, but it was still a very good sauce.
Vinny, don't put too many onions in the sauce.
I didn't put too much onions in it.
Men då har vi liksom pratat nu om degen med tomatsåsen.
Ja.
Och sen så kommer vi kan stanna där tycker jag. Och sen så kommer vi nu kunna gå in på
de tre olika.
Ja, vi kanske snabbt kan dra igenom två av dem. Och sen så kan vi välja en tredje som vi går in mer på.
Ja.
Alltså som vi går igenom sen.
Ja.
Och vi börjar med pizza nummer ett här. Som du har tagit med dig och tänker.
Jag tog med mig, alltså nu har vi pratat om fyrkantiga pizzor, så jag tänkte kanske vi ska prata om någon rund pizza då, eller?
Ja, okay. Absolut.
Så en rund pizza som jag tycker alltid är så jävla gott, det är liksom pepperoni och jalapenos och så kör man en stark honung till. Alltså det vill säga, du vet att man har starkt och sött blir så jävla gott.
Men kan man göra den på en fyrkantig?
Jo, det kan man göra på fyrkantig också, absolut. Men vi brukar göra den på runda, men det går ju såklart att göra på en fyrkantig också.
Men alltså pepperoni, det är ju en stark korv.
Ja, eller? Precis. Ja. Men det som är skillnaden med, alltså för pepperoni existerar inte i Europa. Typ. Det är någonting man äter i USA.
Ja, ah, okej.
Okay. Och det går typ inte att få tag i riktigt. Men en stark salami funkar ju utmärkt också. Men den i New York är liksom, de blandar ju typ både fläsk och nöt. Och den det blir liksom som, nästan som bacon på pizzan. Den blir så krispig och liksom, den funkar jävla bra i ugnen.
Mm.
Men vi brukar köpa från Korvantverk som gjorde en egen pepperoni till oss. Ja.
Okej, så det är pepperoni och sen jalapenon är alltså...
Den är lite picklad.
Den är lite som picklad.
Ja, så den, liksom, den är lite syrlig och stark.
Så du lägger in, liksom, du skivar upp
precis.
Jalapeno
med, och så lag med ättika och korianderfrön är gott också.
Ja, okej. Ja.
Så från det är lite, också det kan vara lite pizzaroulette brukar vi säga.
Jaha då.
Alltså man vet aldrig hur starka de är.
Nej, det är det ju. Men de körde in efter eller innan?
Innan.
Ja.
Och sen alltså det blir lite så här god fulpizza. Alltså så här, bra fulpizzasmak på något vis.
Mm. Ja, alltså, men jag tror jag menar som när man tar en asteka på bakfyllan.
Ja, fast liksom, fast samma känsla fast mycket godare. Ja,
och sen så har du en stark honung också.
Ja,
som
precis.
Du ringer på efter då.
Ja, men precis. Så man liksom bara värmer på honung lite lätt med chilis.
Ja.
Det är så jävla gott alltså.
Det låter otroligt.
Ja, det
alltså
gott.
En kastrull, du värmer upp honom. Tål den hur mycket värme som helst innan
alltså den blir... Alltså det som är grejen lite så här, det är ganska onödigt, man behöver inte använda någon fin honung. För att när man värmer honung då försvinner alla de här bra sakerna.
Blommiga och allting.
Näringen i honung försvinner lite. Men det blir fett gott alltså.
Då lägger du ner bara röda chilifrukter.
Ja, man kan blanda. Så vi, ibland kör vi lite habanero, då blir det jättestarkt. Och så kan man ha lite röd chili.
Som du har mixat eller hela?
Ja, men hela, för man silar bort den.
Ja, du silar bort den. Okay. Sen,
Inte hela, men du delar
det. Det bästa är att göra den dagen innan, så den liksom hinner liksom sätta sig lite. Men, och sen så avslutar man allting med liksom en salt pecorino, en romano. Efter, så att man har den här salt, söt.
Okej, så när man gör den här pizzan, då lägger man, alltså det man kör in i ugnen är tomatsås, pepperoni och jalapeno.
Ja, och lite alltså fiordilatte som är liksom en mozzarella på komjölk som är det är också ett kapitel där med ost, att liksom att man använder inte buffelmozzarella i ugnen, tycker jag. För att den är för vattnig.
Den rinner ju bara exakt.
Ja, exakt. Den kan man ha efter
istället. Så fiordilatte där.
Fiordilatte.
Ah, bra.
Eller man kan ha, alltså fan. Köp någon
pizzaost.
Ja, exakt. Ja, alltså, vad fan. Alltså på en sån pizza så kan det gå bra faktiskt.
Men sen, sen när du tar ut den, då ringlar du över honungen.
Ja, och så massa pecorino.
Och pecorino. Ja. Romano.
Romano, det är det bästa.
Mm. Men det här är också en som jag alltid har tänkt på. Så här, hur, man kan ju verkligen ha för mycket ost.
Ja.
Och man kan verkligen ha för lite ost också.
Ja.
Och där måste man, måste man ha en känsla.
Det är en jävla kalibrering alltså.
Ja.
Alltså det känns som att varje dag, första pizza man gör när man kommer till jobbet, det är alltid en kalibrering.
Ja. Ja, det är som,
det är alltid, blir alltid för lite eller för mycket första pizza man gör.
Men vad har du något huvudmått eller någon standard som du tänker så här, det här är rätt liksom?
Fan är det vi brukar köra? Alltså det finns typ så här, på en hemmapizza för, som är rund, som får plats i en vanlig hemma, då brukar det vara typ 90 gram.
Ja.
Så fördelatte. Men det är också så här, för det skiljer sig alltid så mycket från såna ostar.
Mm.
Alltså nu låter allting så komplicerat när man säger att det finns inga regler. Men det beror på, alltså ostar kan vara olika vattniga. Ja.
Och fiordilatte går det att köpa på Ica?
Ja.
Det gör det va?
Ja. Det är bara att ibland kan det ligga i vatten och då får man liksom vara noggrann med att man typ låter den rinna av och skär upp den lite.
Vad kallar ni den?
Pizzan.
Har ni den på menyn?
Ja, inte alltid men ibland.
Och vad heter den då?
Alltså pepperoni.
Ah, ja.
Pepperoni.
Ja, pepperoni glömde
jag. Det kommer jag att pröva i veckan, känner jag.
Oh,
jag blev sugen på
kom,
den.
Vi ska göra inte det.
Åh, gud.
Andra då, vad har vi då?
Ja, men du vi gör en annan pizza med, du kör med en vit pizza istället. Och då, på vita pizza så gillar jag att använda, alltså många använder crème fraîche, men vi brukar syra grädde själva.
Aha,
och då är det bara grädde och lite citron.
Ja.
Och när den, då bara blanda den och så bara vänta lite. Och då brukar den stena som en crème fraîche. Och det jag tycker är att istället för att crème fraîche koagulerar lite mer i ugnen, att den liksom blir torr.
Det spricker
lite liksom. Men med grädde så liksom blir det mer som en sås liksom. Och då liksom är det så att osten och såsen blir som ett mer. Så att grädden hjälper fettet i osten att liksom.
Så det menar att man tar en visp grädde liksom.
Ja.
Och sen så bara i citron i den.
Ja, lite citrondroppar liksom. Och sen så stenar den lite grann och då får man som en lite, ja, det ser ut som crème fraîche liksom.
Va? Gör det?
Ja.
Jaha, otroligt.
Hur lång tid tar det då?
Fan vad vi lär oss
det. Det beror på hur mycket citron. Alltså om det tar lite för lång tid så bara tryck med lite mer citron så stenar det.
Och i rumstemp? Du ställer inte in kylen?
Ja.
Nej, okej. Okay. Bra.
Det är bra. Syrad grädde. Boom.
Okej, okay, så det är där har vi som grund i pizzan nu här då.
Det låter så fancy att säga syrad grädde.
Ja, det är det absolut. Men då har man det som grund?
Ja, precis. Ja, men på den pizzan så kör vi med alltså svartkål och citron också. Och pancetta. Och det är så jävla gott med pancetta och citron på pizza. För det blir såhär salt, syrligt. Så svartkålen bara marinerar vi med lite alltså, olivolja. Så vi mixar med lite vitlök och någon peperoncino, alltså torkad chili.
Det ligger som små flan då på...
Ja, men jag bara mixar ihop till olja och vitlök. Så det blir som en... Och lite salt. Och sen så bara slungar jag det med alltså, de här rivna svartkåls. De är snygga när de är lite hela. Så då har man liksom hela svartkålsblad på liksom. Och de blir så här lite krispiga och goda i ugnen. Och sen så lägger man de här pancetta bitar, tunt skurna. Och sen lite tunna citronskivor. Köper man ekocitroner, köper mandolinen så här tunna.
Och bara så man ser igenom dem nästan.
Ja, då ska jag gå och se igenom exakt.
Och då kan du äta kanten och allting för att de blir så genomkörda liksom.
Och det... om man inte har ekologiska citroner så kan man liksom vattna, så bara lägga dem i vatten.
Alltså kanter på citron?
Ja.
Det är så jävla gott ju.
Ja, det kan bli. Alltså de är i ugnen och blir så här lite grillade också.
Ja, det är... Aj, det är så jävla fint.
Och
det...
sen bara avsluta med massa parmesan efter.
Ja.
Det är också en det är fan en personlig favorit.
Ja. Ja, pancettan, gör ni någonting med den innan?
Nej, den är bara rå. Den, liksom,
den bakas i ugnen.
Liksom. Ja, precis. Mm. Ja.
Men för när ni kör in era, ni har ju sån här vedeldad...
vi kör elugn faktiskt.
Ja, ni kör elugn, men den är ju satans varm. Det går, blir de färdiga på 40 sekunder? Eller?
Nej, faktiskt inte. Alltså, återigen det här med gräddning på pizza. Alltså, jag tycker att napolitanska pizza gräddas lite för fort.
Okay.
Så det hinner liksom inte hända så mycket med degen. Alltså, jag gillar liksom när det mer, tar lite tid, den får liksom bli lite mer brödig, får lite färg och liksom blir lite krispig. På pizzerian tar det kanske 3 minuter.
Ja.
Snarare än liksom 90 sekunder.
Ja, för att när jag gjorde det där napolitanska där i somras, återigen, det var ju, det bara, jag sa ju bara puff liksom.
Ja,
och alla brände sina, de bara, fan nu måste vi vända på det, nu går det så jävla snabbt. Det var ju så jävla varmt i den där.
Ja, exakt. Nej, men alltså, jag vet inte, jag tycker pizza gärna får ta lite längre tid alltså. Mm. Alltså bästa pizzakanten, alltså jag tycker så här, en god baguette crust. Alltså liksom, du vet, utsidan på en perfekt baguette. Dit vill jag komma med mina pizzakanter liksom. Den känslan.
Ja, okay. Ja, precis.
Och då har vi ju två.
Så ska vi ta en som jag ska göra nu då?
Ja, då tycker jag att du ska testa att göra en grandma, en fyrkantig pizza som vi snackade om deg innan. Som vi kallar svincione, som är en så här klassisk street food grej man äter på Sicilien. Så det är liksom sardeller, tomatsås, rödlök som blir liksom helt karamelliserad i ugnen, lite oregano och massa pecorino. Det är så jävla gott.
Det är så enkelt.
Ja, alltså min farsa brukar ringa och skälla ut mig för att vi inte alltid har den på menyn.
Ja.
Han tycker det är gott.
Svincione.
Vad är det bästa? Du gillar street food pizza också.
Alltså där liksom, ja, exakt.
Du har startat en slice-restaurang.
Precis. Alltså,
vart är den bästa street food pizzan du har smakat?
Det finns en snubbe i Rom som heter Gabriele Bonci, som är, alltså han är min gud. Och då, han gör pizza på plåt såhär, och kör fyrkantiga pizza. Så köper man på vikt. Alltså, det är så jävla bra.
Men hur för det har sett att det har börjat dyka upp lite i Stockholm också. Alltså slice, just slice shop. Men händer det inte något med att när pizzan, för då står de ju i montrar lite sådär.
Precis, och så värmer man på dem igen.
Ja, och det påverkar inte på något negativt sätt.
Nej, alltså, jag vet inte. Alltså, dubbeltillagade saker brukar ju aldrig bli då. Alltså jag menar, pommes blir gott att dubbelfritera. Alltså det, jag vet inte, jag letar alltid efter crust. Så att då funkar det skitbra faktiskt.
Så hur gör jag den här pizzan nu? Jag gör den här degen.
Du gör den här komplicerade degen som tar lite tid. Och sen så gör du en sardellkräm med lite vit, alltså du mixar sardeller och vitlök och lite olivolja, så du får liksom en, så, ja, men som en kräm.
Lite lagom rinnig sådär.
Ja, men precis. Ja. Så du kan liksom ändå bre ut den på. Man kan ha lite vatten om man vill ha den lite mer rinnig. För du ska kunna liksom spre ut ett tunt lager på pizzan. Så det här är fina liksom. Så du börjar med ett lager av den här sardellkrämen och vitlök. Och sen så har du ett lager med tomatsås efter. Och då har du dina handkrossade samarasan och tomater.
Ja.
Och sen massa rödlök. Alltså det ska vara mer än vad du tror.
Så tunt skuren.
Och gärna tropealök då.
Ja, tunt skuren.
Ja, tunt skuren, exakt. Men du kan ha gul lök, vad som helst.
Du måste få tag på tropealök.
Ja, men det är skit.
Jag tror inte det. Ta bara, du bara tunt skuren lök. Det funkar skitbra. Och sen lite chili flakes. Och sen bara grädda den så. Och sen när det kommer ut ur ugnen så kan du ha lite, någon god oregano, helst från Sicilien.
Den är helt ostlös nu.
Ja, men osten kommer efter.
Och du kör pecorino efter.
Torr ost efter.
Pecorino efter.
Ja, exakt.
Okay, ingen fjordlatte på den här.
Nej, ingen fjordlatte. Alltså fjordlatte är också en sån här grej. Det är svårt att få till i hemmaugn. Det är tyvärr en grej som är... Den är liksom, det är lätt att den blir lite för torr. Och så på såna här fyrkantiga pizzor när de är inne i ugnen lite längre. De är inne i ugnen en kvart typ. Då är det liksom nice att ha osten lite efter.
Just det.
Händer det att du ibland, som ett guilty pleasure, går in på en panpizza och trycker den?
Det händer faktiskt aldrig.
Nej, det gör inte.
Tyvärr. Nej. Man hade velat säga ja, men nej, nu äter man fan pizza upp till öronen.
Ja, alltså. Nej, just det. Nej, men jag kommer bara ihåg när panpizza kom. Jag är så gammal så att jag kommer ihåg när det liksom kom till Stockholm. Och det var så revolutionerande, för där är det ändå, man måste ändå ge dem att de har crusten alltså.
Ja, det har de ju.
Det har de.
Ja,
men jag var med, alltså, det var ju liksom, det känns som att det var två olika skolor där. Det var antingen var man i Gorbis läget piroger eller så var man panpizza skolan.
Nej, men jag tycker ändå att det funkar ibland.
Ja. Alltså det är också roligt, min tjej, hon köper alltid, hon käkar mer fryspizza än hon käkar min pizza.
Vad tänker du om det?
Nej, jag vet inte, jag tycker det är bara ett slappt beteende tycker jag. Men...
Ja. jag var också sugen på att testa den här andra också.
Nej, men alltså en stark honung får ju mig att liksom gå i
taket. Jag blir så jävla sugen på den.
Ja, det kommer vara, det är gott alltså.
Ja, men den kan vi gå och äta istället.
Den kan vi gå och äta.
Det
kan ni gå till 800 grader och käka.
Ja, precis.
Fan, vad gott. Okej, så det och finns det här receptet i boken?
Alla recept finns i boken.
Alla finns i boken. Ja, bra.
Exakt.
Vi ska tipsa om den här boken igen. Pizza Wizard. Mm. Vi kommer också ha en swipe up länk till den i våran story.
100%.
Ja. Den här borde alla ha hemma. Det är så jävla, det är ju som en folkrörelse med hemmapizza nu.
Ja, men det är liksom lite som den rutiga kokboken så att säga. Fast nu. Ja. Man behöver en grund att stå på när det kommer pizza. Det här kan man få här.
Alltså det är också att få till en pizza hemma. Det är ju jävligt roligt alltså, när det blir så här riktigt bra.
För det är också en sån grej som ingen förväntar sig få.
Nej, precis. Alltså,
bjuda på en bra pizza hemma, det är ju.
Exakt.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Alltså jag måste bara fråga dig som är pizzakonnässör nummer 1 i Stockholm. Jag jobbar en del i Piteå nu. Och på en pizzeria bredvid vårt hotell där så finns det tvåvåningspizza.
Va? Tvåvåningspizza? Vad är det?
Ja, nej, men det är en pizza ovanpå en annan.
Okej.
Okay. Så under var det kebabkött, vad heter de här gröna?
Pepperoni.
Pepperoni, ja. Inte pepperoni. Men, ja. Och sen på ovansidan var det en vanlig capricciosa. Så det är som en kebabpizza och en capricciosa i ett dubbeldäckare.
Men vadå, den blir ju som ugnbakad 2 gånger.
Ja, nej, men det är ju katastrof såklart. Jag har inte ens vågat pröva det. Jag tänkte bara höra vad ni liksom har för tankar kring det.
Gud,
det är inget som ni kommer börja med på 800 grader.
Det är alltid sådär när det pratas om... Det finns ju någon inbakad pizza uppe i... Alltid Piteå som är staden och testar sen.
Men det är alltid också i Piteå de gör de här konstiga pizzorna.
Ja,
det är alltid
liksom... De bakar in i en hamburgare i någon jävla kalsån.
Ja, men kalskrover finns ju. Men det är, tror jag, Kiruna faktiskt. Om jag ska bara lite...
Nej, Piteå.
Ja.
Piteå är liksom Sveriges Indien när det kommer till konstiga saker.
Ja, men det är ett fullt hamburgermål i en calzone.
Ja. Det är för dumt. Ja.
Men vad gillar ni för pizza egentligen? Vad har ni för favorit?
Jag gillar capricciosa från Svea Pizza.
Ja, okej. Okay, ungefär. Klassiker. Ja, vad ska man säga? Det är ju som husmanskost i Sverige.
Ja. Ja,
men alltså man är uppväxt på det.
Innan jag gick ner i vikt, så när jag tog helg, så gick jag till Svea. Och sen så köpte jag 3 pizzor. Så hade jag en för varje dag under helgen. Så gick jag inte ut i lägenheten och kollade fotboll.
Fan, det var innan du träffade Maja.
Ja, det var det verkligen.
Ja, herregud alltså. Ja, det är ju fruktansvärt beteende.
Ja.
Nej, men jag har ju blivit snobb, eller om man ska säga. Jag tycker det är svårt nu. Och när man har fått smak på så här riktigt bra, och det finns så mycket bra pizza liksom i Stockholm. Och då tycker jag det är svårt alltså. Att njuta av svennepizza.
Ja.
Tyvärr.
Något som är problemet, tycker jag, alltså, det, om man äter sån pizza, är att det är, så, alltså, det är någonting som är så salt. Så om man äter typ en ful pizza till lunch, så man blir så jävla törstig hela tiden.
Ja.
Man får saltchock, man bara svettas av saltchockar som bara flöder över.
Men vad tycker du man ska dricka till pizza då?
Alltså, jag sticker inte under stolen, jag dricker mycket vin.
Mm.
Så jag gillar ju vin. Alltså typ så här, något gott bubbel det är typ det bästa, tycker jag, till pizza.
Men du gillar bubbel till pizza?
Ja, men
det tycker jag är kul.
Ja, men
det är ovanligt. Ja. Otippat, menar jag.
Men bubbel, alltså kava eller prosecco?
Ja,
eller
men typ en god pettnatt, något flummigt gott. Ah, ja. Ja, så kava gillar inte, prosecco inte så mycket. Men alltså något god pettnatt, eller champagne, vad fan. Varför inte? Det är alltid godast.
Men varför tycker du att bubbel är så gott till pizza?
Nej, men det är liksom, det är gott med den här kolsyran till liksom salt på något vis. Pizza är ju rätt salt. Det är gott med bärs också såklart liksom, men
Ja, jag tycker inte alls gott med bärs till pizza faktiskt.
Nej.
Du är ju alltid annars bärskille.
Ja.
Du kan sitta på, vi kan gå på fine dining krog och du tar dig igenom hela menyn på bara bärs.
Ja, ljuslag. men jag tycker man ska dricka Cola Zero.
Ljummen Cola Zero.
Bärs också på krog är också hack för att få ner notan lite.
Mm. Ja, exakt. Ja, det är det ju.
Om man är lite så här scrollt på kontot som man kan ha ibland, så är det bra med en bärs istället.
Vad har ni för bärs på 800 grader?
Vi kör Menabrea.
Ja, menar det.
Ja, italiensk lager.
Det gör de även på Montanari.
Trevligt.
Som du
går på. Det är god bärs alltså.
Ja.
Den är ju väldigt ovanlig i Stockholm på krogarna.
Ja, den börjar komma nu mer och mer.
Ja, det är så.
Vi var ett tag största, de som sålde mest med Nabrea i hela Norden.
Aha.
Det var vi jävligt stolta över. Men det var frågan, vi köpte mycket, men vi sålde inte, vi drack ganska mycket själva också.
Jag tror aldrig jag har druckit den. Fan, nu
men
drack
du ingen bärs på Montanari?
Vad sa du?
Drack du ingen bärs på Montanari?
Nej.
Nej, men de har
den. Nej, jag drack bara vin.
Den är inte lika god på flaska, så det måste vara på tapp.
Nej, okej.
Okay. Det är på tapp som gäller. Alltså. Ah, ja, okay. Det är liksom ännu godare.
Ja, den är jävligt fin. Ja.
Vi är ju lite på en... Vi har ju haft lite dille på italienska krogar och italienska efterrätter framförallt den här säsongen. Ja. Vi är ute på en quest efter Stockholms bästa tiramisu.
Okej. Okay.
Vad har du för tankar kring tiramisu?
Tiramisu, om jag ändå bara... ja. Alltså det är många som lägger för mycket fokus på att det ska ligga i något fint glas eller så här, någon fin... Alltså fan, jag gillar liksom, vi gjorde en del på 8 grader ett tag när jag jobbade för att ingen annan pallade göra den. Men då bara gjorde jag en stor form och bara tog en stor slev och bara bam på beställning. Men alltså rom är typ den, alltså det måste vara en vuxen tiramisu. Det är det som jag tycker är godast. Den här kombinationen med rom och liksom mascarponen. Kanske det kan vara lite typ citron eller apelsinzest.
Ja, men bra. Ja,
vart är ni någonstans?
Nej, men jag har ju nu, Brillo har en jättebra.
Okej.
Tiramisu. Men sen gick jag på Montanari, Trattoria Montanari. Har du varit där?
Nej, fan, jag har inte varit där.
Nej, men jag tyckte det var så jävla bra. För vi var också på jakt efter stans bästa carbonara och den skulle tydligen finnas där. Okay. Och den var väldigt bra. Men tiramisu
är det som tips eller?
Nej. Ja, det var det.
Nej, var
det inte den? Gjorde den det?
Jo, det var en av de tre.
Ah, okay,
jag har kvar några stycken.
Garage del Gusto.
Ja, och Trattoria Corazza.
Corazza, ja.
Ja.
Precis.
Den har inte prövat den.
Nej, den pratade han om senast. Vi har mycket hetska kombinationer just om carbonara och tiramisu. Det är olika. Det är liksom det är en topplista som alltid är i ständig rörelse.
Ja, men jag tyckte den tiramisu var perfekt. Men vi har pratat mycket om crispet och jag uppskattade den att crispet
liksom,
i kexen. Att jag gillar nog faktiskt när det finns lite crisp kvar. Att de inte har hunnit bli helt soggy.
Ja, jag håller fan med där.
Så att det inte är som blöt sockerkaka utan att det kan finnas lite crisp i kanterna kanske.
Att det inte stått för länge liksom.
Nej, precis.
Jag tänkte göra det än i helgen och testa då och lägga. Låta liksom den ligga i liksom spriten och kaffet.
Ja, precis. Kaffet glömde jag säga.
Ja, klart. Och låta den bli så helt genom soggy. Men jag tänkte försöka testa att lägga ett lager med krossade Savoiardi-kex innan jag går på mascarponen.
Ja.
Alltså som tunt lager. Ja. Du måste ju bara få lite textur i den.
Ja.
Testa det.
Lite krisp, lite såg.
Jag tror att det är någonting där.
Alltså, det kan funka.
Det kan vara något på spåren.
Och en jävligt god en gång i Rom, då hade de liksom skjutit in varm chokladsås i tiramisun. Det låter flummigt, men det var jävligt gott alltså. Det är gott när du har den här kalla mascarponen så kommer något varmt till plötsligt. Som en liten överraskning.
Okej, de har liksom gått ner med den uppifrån så att säga.
Ja, men precis. Ja.
Okay. Jävlar, det låter liksom nästan vulgärt.
Ja, men lite. Ja.
Men underbart.
Ja,
som det ska vara.
Fan vad sugen jag blev på pizza.
Ja,
nu.
Jag med.
Efter det här samtalet.
Ja.
Ni måste komma och käka slice grabbar.
Ja, men det
har ni öppet på lunchen imorgon?
Ja, det har vi.
Ja, fan, då kanske det blir det då.
Ja.
Slutligen, om du ska äta världens bästa pizza, har du ett ställe du måste välja?
Då står jag fast här vid Gabriele Bonci i Rom, sitt pizzarium. Det är för mig som går till kyrkan.
Pizzarium i Rom. Gabriele Bonci. Bonci.
Ja, det är någon form av liksom italiensk variant på typ Sebastian Baudet som gör liksom pizza med liksom väldigt bra råvaror och en deg som är så.
Varför är vad då Baudet?
Han är liksom en förespråkare för kulturspannmål och det är liksom bra råvaror och så. Han är mycket på TV så.
Men vi har inte nördat någonting kring mjölet.
Nej, och det kanske vi inte har gjort nu. Du sa i med mjöl.
Ja, alltså mjöl är ett långt kapitel som vi ska gå igenom också tycker jag.
Snabbt. Så vi kan revidera det vi sa att programmet är slut. För att vi måste börja om här lite.
Ja. Så degen nu. Det finns ju många olika också skolor med mjöl har jag förstått. Att det är viktigt. Man kan inte bara köra liksom helt vanligt vetemjöl från ICA.
Ja, nej precis. Alltså, man kan ju använda vilket mjöl som helst, men resultatet kommer bygga mycket på vad du använder för typ av mjöl såklart. Så jag brukar liksom se det som olika skolor så här, att man har ett prestandamjöl Och ett prestandamjöl, då menar jag liksom att man har en stor procent av ett mjöl som gör det jag vill att det ska göra. Alltså att det blir stort och fluffigt och det är starkt och så.
Mm.
Och sen så kan jag tillföra liksom typ alltså råg eller något fullkorn för att liksom bygga lite smak. Mm. Och då typ på pizzerian så kör vi liksom Tipo Zero, som är liksom lite grövre än 00. Alltså 00 står för malningsgraden på mjölet. Så att vi använder ett 0 som är lite mindre full, finmalt. Så det liksom smakar lite bättre tycker jag. Och sen så blandar vi ett emmer på 10% som vi maler själva.
Emmer, vad är det?
Det emmer är en vetesort som så här, ett kulturspannmål som är som man bakar bröd på som är superbra. Mm. Gott och så. Så det maler vi själva och har det 10% i degen. Och alltså ett så här prestandamjöl, ja men alltså titta efter ett 00 mjöl typ på 00. Det låter tröttsamt att säga, men det funkar bra.
Men kan man alltså så här, om vi ska göra de här fyrkantiga pizzan hemma nu.
Ja, då alltså antingen alltså ett starkt vetemjöl är det du vill ha. Alltså du vet med special, du kan även ett Ölandsvete är super, tycker jag, det är det bästa svenska vetet för pizza.
Jaha. Okej. Okay. Mm. Men bra. Alltså, för nu har jag inte det sett det framför mig här, men vad har du liksom skrivit till folk i boken som ska köpa för mjöl?
Alltså jag har inte rekommenderat, det är svårt att liksom rekommendera alltså vad man ska ha för mjöl, för det finns så mycket att välja på liksom. Mm. Men jag pekar åt olika håll liksom, vad man letar efter. Men det är liksom ett mjöl som är, du vill ha till störst del ett mjöl med mycket protein.
Mm.
Så till att börja med så skulle jag liksom bara gå på plain, bara använda alltså typ ett vetemjöl special, ett 00 mjöl.
Mm.
Och sen när man gjort det en gång, då kan man liksom börja laborera och liksom börja blanda mjöl lite.
Mm. För det behöver man inte göra direkt kanske.
Nej, det, exakt. Det kan man väl göra.
Så vet du mjöl special eller liksom letar efter 00 mjöl?
Ja, det är liksom ett starkt mjöl. Det funkar bra.
Ja, okej.
Okay. Bra, då har vi koll på mjölet också.
Men det är viktigt.
Mm.
Fan vad nördigt allting låter, känner jag. Men
det ska vara podden är till för.
Ja, vad bra. Vad bra.
Det är så här, de som, lyssnarna som tycker att det är för nördigt, de kan välja en annan podd.
Ja. Man sätter inte på en matpodd om pizza om man är inte intresserad av
att
lyssna på.
Nej, precis. Det måste få vara insnöat och nördigt.
Ja, vad bra. Nej, men det är också så här, du vet, när man håller på med att skriva en bok så bara, men folk säger, för det tar ju så lång tid, det är så komplicerat. Man bara, ja, fan, om det ska bli bra så måste det vara komplicerat. Mm.
Det är så. Det återkommer ju till det. Det går ju inte att fuska sig till bra mat. Alltså det är, generellt, det går ju bara inte.
Nej, exakt. Så visst är ju rätter som går snabbare och vissa tar längre tid, men liksom, pizza tar lång tid att göra tyvärr.
Mm.
Det är liksom, så ser det ut i livet. Det tar tid.
Ja, det finns inga genvägar.
Nej.
Till det perfekta ljudet.
Nej. Ja, men då ska vi börja runda av och vi tackar Oscar Montano. Fan vad mysigt det har varit att du har varit här. Jag känner mig så mycket smartare när det gäller
exakt.
Pizzabakning och lagning.
Jag skulle gärna sitta kvar när så fan. Det var riktigt mysigt att sitta här. Och,
ja, men alltså du får komma tillbaka.
Ja, visst. Man känner ju direkt att det här, det räcker ju inte med en timme att säga, för att läsa pizza.
Nej.
Det är bara en början.
Ja.
Nej, men vi kan liksom, du kan komma tillbaka när vi har börjat skilla upp oss lite bättre och vi liksom kan ta det till ytterligare nästa nivå.
Och när lyssnarna har köpt boken och lagat pizza utefter det här ganska revolutionerande sättet ändå.
Precis. Ja, men precis. Det är liksom att när man gjort det en gång, alltså det krävs att man gör det en gång, minst en gång först, innan man fattar typ hur det funkar. Även om boken gör riktlinjer, så liksom, man måste göra minst två gånger för att liksom det ska bli riktigt bra.
Mm.
Så när ni har gjort det en gång och ska få det riktigt bra, då får vi höras igen.
Mm. Då är välkomna tillbaka. Och vi säger återigen tack så mycket för att du kom hit. Och ni som lyssnar, vi tackar er för att ni har lyssnat. Och att ni ska ha en jävla fin helg. Sätt degen idag så har ni bra pizza till på fredag.
Yes. Och gå till 800 grader.
Tack.
Tack.
Tack. Tack.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.